tar vi spårvagnen upp till himmelen. Gud är den som kör och Jesus är konduktör.
Så Jesus har betalt.
Och skriver ut böter om att man har biljett. Det går så lätt, lätt, lätt när man är frälst, frälst, frälst.
Det rimmar ju inte, lätt och frälst rimmar ju inte.
Det är sant. Och vad är det som går lätt? Det, alltså, man är ju bara på vagnen.
Kollektivtrafiken. Det går lätt.
Det är som noll gnissel och friktion. Ja, och det är hela tiden gröna ljus.
Är man ateist så måste man cykla eller ta bil.
Ära vare Gud som står och kör.
Det skulle vara en ganska bra idé i och för sig, tycker jag, som en sån här reklamkampanj för kyrkan. Att de skulle ha en egen spårvagn. Och de skulle vara gratis.
Ja, men får den till himmelen då?
Nej, utan den skulle bara vara ersätta en vanlig spårvagn i Helsingfors. Men att man skulle få gå ombord på den gratis om man då, inte vet jag, skulle sjunga något religiöst.
På riktigt är det här, alltså det skulle borde finnas en kyrkosporra som skulle, alltså det skulle vara gratis på söndagar som far just mellan de här kyrkorna. Mm. Så att man kan hoppa på var som helst och så får man få gratis till kyrkan.
Det är jättebra.
Och så skulle det stå liksom kyrkosporra och så skulle de spela salmer där inne, så det skulle bli så här stämning.
Mm. Och så skulle de ha ordnat det så att det är ingen som kör. Att det är helt tomt där. Och så skulle de bara vara så att det är Gud som kör.
Så de skulle liksom ha gjort något så här system med några tegelstenar på gaspedalen och så här riktigt invecklat bara för att skapa
en
illusion.
Det sitter en präst på den där första bänken och drar i trådar med ett sjunke bakom.
Sen är det ju pinsamt om den spårvagnen då kör över en cyklist eller någonting. Och bara fortsätter.
Det där borde ju ha varit liksom Tesla när de började med de här nya förarlösa bilarna och Google också. Att det skulle vara en religiös firma som startade och säger att det är liksom att det är Gud som kör de här bilarna. Ja. Det är inte automatiserat, det skulle vara det. Men att de säger sådär att det är liksom det är Gud. Det är...
Ja, att ärligt talat, vi vet inte hur det här funkar. Nä. Så här. Att de bara kör och det är Guds kraft, ja. så har vi kommit fram till.
Att... Då ska man helt skippa. Det har ju varit en liten debatt nu hur man ska göra med när det blir mer vanligt med förarlösa bilar. Att om det blir krockar. Alltså att i något skede så kanske det blir en sån situation att det är två förarlösa bilar som bestämmer vem som ska dö.
Ja, men det är ju som, alltså jag personligen har svårt att tro att vi någonsin kommer att få ett helt förarlöst pilsamhälle.
30 år, max.
För det kommer att vara så många som kommer att vägra det där, som vill köra själv och som inte vågar låta.
Nej, men så är det, var det också med tobak. Så jättemånga som kommer att vägra sluta röka tobak. Men nu är det väldigt få som röker idag. Det handlar bara om vad man är van med. Det är klart att det kommer att vara övergångsperioder, men det är inte något problem. Men jag menar, det här kyrkoföretaget, då skulle ha väldigt lätt. De skulle inte alls behöva ge sig in i den här debatten. För de har ju Gud på sin sida.
Ja, Gud kör. Så det är vi som har rätt. Att om vi kör över din son, så det är det Guds vilja.
Ja, så är det ju. Det är jättelätt.
Ja, slapp man hela den etiska... diskussionen.
Så här, på tal om spårvagnar, så jag åkte ju spårvagn på väg hit till dig idag, Kai.
Ja, det är snabbast med metro.
Ja, men jag åkte spårvagnen till metron.
Ja, precis.
Mm. Jag fick ett litet moraliskt dilemma ombord spårvagnen. Jaha. För att i bänken framför mig så låg en fet plånbok.
En sån här som man bara hittar i Kalle Anka.
Ja, nej, men alltså en sån här plånbok som att om man har haft den i bakfickan så får man skolios i ryggen. För att den är så tjock. Och den,
men
man,
var det kort eller sedlar?
Nej, men man sa alltså att seglar stack ut. Och att det är fylld med värdepapper. Och riktigt en sån här rikeman, alltså en borgmästare plånbok.
Och låg helt där. Bara låg på bänken framför dig. Och du såg inte när den hamnade där?
Nej, nej. Och det var nästan tom spårvagnen för att jag stiger på sista hållplatsen. Så de nästan alla hade hoppat ur.
Det första som man ju tänker är det dolda kameran eller en sån här experiment från Iltalehti?
Jag tänkte inte alls så.
Att hur många finländare är ärliga?
Ja, jag tänkte inte alls på det.
Nej.
Men det var ju jobbigt, var det ju. Alltså att när, skulle det ha bara varit en, inte vet jag, någon... en hipsterplånbok eller något, men när det var en fet Eira borgmästarplånbok så var det ju svårt.
De hade ju undersökt, alltså över hela Europa, att, och, eller var det till och med att USA var med också. Dels lämnar man tillbaks om man hittar en plånbok.
Mm.
Och var går gränsen med liksom pengasumman för att man ska liksom anse det vara värt att föra till en polisstation.
Ja.
Och de skandinaviska länderna var typ högst med det här att, ja, att man ska alltid lämna tillbaks. Mm. Och att oberoende, alltså om det är typ 20 euro ren, så då är det som att det här ska jag inte behålla, utan det här ska jag nu gå, försöka hitta ägaren till.
Mm.
Så vi är väldigt ärliga här.
Ja. Jag tittade ju först runt mig då och konstaterade att det är ingen annan i den här vagnen. Jag steg på längst bak så att inte ens konduktören skulle liksom se om jag skulle rota i den.
Ja.
Och så jag tog ju upp den då.
Ja.
Och så konstaterade då att där är liksom, där är pengar och där är allt möjligt.
Men pratar vi nu liksom 10 euro eller pratar vi just en parmestalön?
No, det var nu några 20-lappar.
Ja, så kanske inte ändå den här hela Helsingfors...
Men det var bara liksom det som jag såg utan att öppna. Jag öppnade inte liksom och tittade, utan att det var det som stack ut, att det kan ju ha varit ännu mera där gömd i något så här specialfack.
Mm.
Det vet jag ju inte. Men jag insåg att jag skulle inte kunna leva med mig själv om jag inte skulle ha liksom gjort något. Att det blev så här jättejobbigt, för att jag tycker ju inte om så här att liksom mänsklig kontakt kan ju vara jättejobbigt.
Nej, det var det som jag genast tänkte, att det här samtalet kommer inte att handla om huruvida det är rätt eller fel att behålla en plånbok, utan om att vågar du eller inte fara och lämna den till chauffören.
Nej, alltså det var ju mest det att jag konstaterade att folk hade ju just gått ur där, så att jag plockade först upp den. Och så får jag dit bak och titta genom fönstret att kommer någon springande tillbaks. Nej, men vet du att någon har hockat liksom att shit, jag utan plånbok, den är säkert på spåren, och så skulle de springa tillbaks.
Ja.
Och sen när jag ser människan så skulle jag kunna bedöma det eller inte, liksom, ska jag faktiskt ge plånboken åt den eller inte.
Ja, är den värd sitt överflöd, ja, eller inte?
Men sen följer den då till chauffören.
Vad sa du då?
Jag sa att hej, här är en plånbok.
Var det Gud som körde?
Det var ingen som var där. Nej, men jag sa då att här är en plånbok. Och så sa chauffören, var den på bänken? Och så sa jag ja. Och så gav jag den åt honom. Och så gick jag bort. Men det som jag direkt insåg var att det jag tänkt på, att den där chauffören såg väldigt opålitlig ut.
Ja, och du vet ju att om du skulle ha gått och lämna in den till polisen,
mm,
så skulle ju de då ha hållit den.
Mm.
Och om de då skulle ha, alltså om den här som saknar den då går till polisen, så då får den ju sin plånbok tillbaks, men då utgår en hittelön till dig.
Är det så?
Mm. Och om de inte, alltså om den inte hämtas på jag vet inte hur länge, så då får ju typ du den.
Det är jättedumt då.
Ja.
För jag gav den bara åt spårvagnschauffören, och han kan ju bara ha varit så här, tagit ut pengarna och slängt ut den genom fönstret.
Ja. Förmodligen.
Jag började tänka att ska jag rota i den här plånboken och hitta någon namn och försöka ringa.
Ja, men var inte där något körkort eller någonting?
Nej, men jag tittar inte, jag vågar inte. Jag blev på något sätt funderat, vad om den har AIDS, den här plånboken?
Nå, jag tycker ju att du handlar nog ändå rätt så här.
Ja.
Att, för att visst då, alltså en del människor skulle säkert ha tagit de här 20-lapparna, eller en 20-lapp.
Mm.
Så att de inte märker att allt är bort. Jag vet inte, det är en sån här mellanting mellan att vara tjuv och att vara hederlig.
Det är just där gränsen går, att om de inte märker att allt är bort, då är man hederlig ännu.
Ja, men jag tycker att för nu är det ju alltså viktigt att kunna sova på nätterna.
Ja, det är ju viktigast nog det. Mm.
Fast jag har nog också med åren också, jag hade ju ett superkänsligt samvete som barn. Mm. Att alltså för en knappnål och så här, så skulle jag ha mått jättedåligt.
Ja, men det är just, jag tycker det är svårt det där, den här gränsen, när man mår för dåligt och just det där med samvete. Att jag var med min bror och min sambo, så var vi och åt pizza, och så satt vi på en uteservering, och så finns det ju såna här regler liksom beroende på var det här stället finns, liksom hur den här uteserveringen ska vara, att får man ha bänkar liksom på båda sidorna av bordet. Och här var det liksom så trångt, så de helt uppenbart så fick de bara ha bänken på en sida, att man fick inte sitta liksom mot varandra. Och så sket vi det där och lyfte en bänk på andra sidan också.
Mm.
Så att vi gjorde liksom det här som är olagligt enligt Helsingfors stad. Så satt vi där och åt pizza. Och sen när vi hade ätit klart, så då kom den här servitrisen och så sa hon att hej, att ni får sen inte sitta så där, att ni borde ändra tillbaks det.
Men nu var ju det en skön smak i munnen då efteråt, att ni hade på något vis gjort det ni ville.
Nej, men sen så sa hon det liksom på så elakt sätt.
Jaha.
Så sen ångrar jag när vi gick bort att vi lyfte tillbaks den där.
Ja.
Att jag önskar att vi inte skulle ha gjort att hon skulle måste göra det.
Ja, men det är ju sån här trappans visdom, eller vad kallas det?
Va? Trappans visdom?
Nej, men det heter någonting på franska, något som det d'escalier någonting. Alltså det här som man inser i trappan på vägen ut att man borde ha sagt, man borde ha gjort.
Ja. Ja. Men sen blev det lite bättre, för sen hörde vi hur hon skrek, den här servitrisen, och det krasade ett glas. För då kom det en fiskmås och åt upp de här pizzabitarna vi hade lämnat. Och så blev hon så rädd så att hon tappade ett stort glas.
Ja,
och då tänkte jag i trappans visdom att vad bra.
Hoppas att måsen anföll den där häxan. Men just det där att hitta en plånbok, det är ju sån här Alexander Lukas tur. Sån här som, eller det är ju det som används för att visa att någon har tur. Att man är så här, oj nu går det skit.
Jag ska hitta plånboken, där ska vara 200 euro. Och så ska jag gå till herrekiperingen och köpt en kostym. Och så skulle de ha sagt att du är vår tusende kund. Du får kostymen för 20 euro.
Mm. Och precis, och jag satt och tänkte en dag så här, för evolutionen funkar ju som att det är den som är bäst lämpad som överlever.
Mm.
Men det finns ju så många miljarder arter att inte det är väl helt osannolikt att någon art har överlevt bara på tur.
Mm.
Så att det liksom finns någon art där ute som är liksom helt värdelös och klumpig och korkad, men som bara har haft otrolig tur.
Ja, men om man tänker så där att för många tusen år sedan så var det ju väldigt mycket så här att vattennivån, den steg och den sjönk och allt möjligt. Så kan man tänka sig då en liten ö som plötsligt befann sig helt under vatten. Och så fanns det då på den där största stenen, så råkade sig så att det här mest onödiga djuret hade sitt bo just där. Så att alla andra drunkna, utom den här ena dodon som bodde där på den där stenen.
Ja, men det är ju som lite, det är ju det här också som på något vis sen skapar illusionen av en högre makt som styr.
Mm.
För att just ibland händer sådana här helt såna här avgörande, väldigt slumpmässiga saker där det krävs då tur, eller att man då ses som välsignad då, att, man, att man så att säga klarar sig.
Ja.
Men borde man, alltså en sån här art så borde ju studeras, att är den här turen då liksom ett resultat av någonting som arten gör då, att om det går att evolvera så att man får mera tur.
Ja. Att det är liksom ett djur som har, det har inte liksom fötter och armar alls, för att det skulle det ju behöva för att få fixat mat åt sig, att antingen jaga eller klättra upp i ett träd och äta bananer. Men att det har bara liksom tur att det liksom, att det råkar, en truck med apelsiner råkar köra omkull just det här djuret bor, och så äter det apelsiner i 3 år.
Ja. Men är det då liksom ett sjätte sinne som det utvecklar då?
Ja.
Eller är det någon sorts framtidsskådande till och med?
Det är väldigt svårt att bestämma. Det kan ju också hända att det har bara evolverat sig fram att leva bredvid djur som orsakar en massa olyckor.
Ja, som en sorts turparasit.
Ja.
Att man livnär sig på andras olycka.
Man skulle ju säkert, jag menar, om det här djuret skulle finnas så skulle det ju utnyttjas, alltså brutalt. Alltså man skulle ju ha det i bur och träna det till att på något sätt kunna manipulera börsen med det här djuret.
Men det är någon sorts djur de hade i samband med fotbolls-EM någonting. Någon som förutsåg hur det skulle gå i alla matcher. Som
ja, det är en bläckfisk.
Ja.
Det finns många sådana där.
Ja.
Men det är ju inte sant.
Men då var det skrämmande ofta sant.
Ja, så då skulle man kunna ha det här djuret, och så skulle man kunna linda fast det under sina fötter. Och så om man går, så alltid när man håller på och ska halka eller någonting, så då...
Nej, man borde ju ha det som ledarhund alltså.
Ja.
Så att det är som en sorts turmaskot. Det här är ju alltså för alla som skriver fantasy där ute, så i ert universum så ska ju det här hända. Det finns alltså turdjur som man går omkring med.
Ett tjur kan det kallas. Eller så en tjur.
En tjur.
En stor tjur.
Djur, en tjur. Som leder en genom livet.
Ja.
Och som tar alla de här vardagliga besluten som kan få oanade konsekvenser.
Det skulle vara jättesvårt att få fast ett sånt här djur.
Ja.
Jag tänker mig att det ser lite ut som det här marsupilami. Kommer du ihåg det?
Ja, jag älskar
den här långa svansen.
Ja.
Sa du marsupilami eller sa du marsupilami?
Marsupilami sa jag.
Ja, okay. Ja, men ett sånt djur. Och så, man skulle ju aldrig lyckas få fast det. Det skulle ju inte gå.
Nej.
Alltså om man ska liksom slänga nätet så skulle man ju trassla in sig själv. Det är ju det bästa sättet att liksom att ta reda på vilket djur som har mest tur. Är att man ska försöka fånga det med nät. Ett djur i taget. Och det som är omöjligt att få fast så det har mest tur.
Om inte man kan göra en sån fälla att det alltså är fördelaktigast för djuret att hamna i fällan. Man måste ju liksom på något vis tänka också. Vara
otroligt listig. Otroligt svårt.
Ja.
Alexander Lukas är ju en anka.
Ja, han är.
Att han är ju ett turdjur.
Men när vi nu pratar om tur och om oförklarligheter och turdjur. Är du vidskeplig? Eller det vet jag ju att du inte är. Men eller, alltså i hur stor utsträckning är du vidskeplig? För alla väl någon gång?
Ja, alltså jag skulle inte säga att jag är vidskeplig, men att jag kanske skulle säga att jag ibland drabbas av magiskt tänkande.
Att alltså, du måste göra vissa saker.
Nej, men sådär att...
Du inte kan hålla dig.
Ja, att nu är det säkrast att man gör så här och det är inte liksom så stor grej om man gör det, så då kan man lika bra göra det. Som, inte lika mycket som min sambo till exempel, som har alltså ett väldigt starkt behov av att alltid om man säger någonting, till exempel om jag säger att vad tur att Lo inte har fullit i en bassäng med syra. Och så säger hon att ja, det är faktiskt tur. Och så blir det en sån här konstig paus och så säger hon knack, knack, ta i trä. För att om hon inte skulle säga det så skulle golvet öppnas och så skulle Lo rasa ner dit. Och så ska det vara syra där. Och att det är varje gång liksom.
Det här husbolaget skulle kunna göra någonting åt den här gamla tanken i källan också.
Det var en James Bond-skurk som bodde där före oss. Nej, men att där har hon liksom sådär att hon har jättestarkt att hon måste säga sådär.
Men det är ju när insatsen är så hög. Så att den här skammen liksom inte har en chans ändå.
Nej.
Alltså det här att man visar att man är orolig.
Så då finns det ingen orsak varför man inte ska göra det.
Precis.
Ja.
Väldigt logiskt. Jag blir ju kanske vidskepligast när jag är lite så här orolig eller rädd. Mm. Och,
om man är stressad eller lite så där ångestfylld, så då blir man ju också.
Ja, och jag har nog mina ritualer när jag ska flyga till exempel.
Mm.
Och, alltså,
flaxa med händerna.
Nej, men vissa saker helium. Som jag alltid tänker så här.
Ja.
Att jag brukar skänka en tanke till både piloten och andra piloten och flygledningen och kabinpersonalen.
Vad skickar du för tanke då?
Nej, men så här att lycka till ungefär så här. Eller att, bra jobbat och så här.
Ja.
Och om jag inte gör det här, eller men jag gör alltid det här för att insatsen är så hög.
Ja,
det är mitt liv handlar det om. När jag var på den här resan i USA för ett år sedan, så då åkte jag omkring en del med flyg och så hamnade jag mitt i en åskstorm.
Ja.
Och vi lyckades landa i Philadelphia, men så skulle jag vidare till någonstans till Ohio. Och så var det då alltså världens åskstorm på gång där ute.
Mm.
Så här som bara händer i skräckfilmer, det vill du hela tiden blixtrar.
Ja.
Och det var ett skyfall. Alltså, och alla flyg var då försenade. Det var väl kanske 4 timmar redan för försenat då när det här hände. Att jag åt mat då på en kinesisk restaurang där på flygplatsen. Och sen som efterrätt så bar de in en sån här fortune cookie. Alltså en turkaka. Lyckokaka heter det.
Ja.
Och i den då så stod det, jag minns inte, men det var någon sån här Yoko Ono shit. Någon sån här liksom att...
Polish an orange.
Ja, eat a cloud and you will find happiness. Sån här. Och, men jag tänkte just när jag öppnade den. Och alltså medan jag då såg ut på den här stormen. Att om det skulle stå en lapp här att don't take the flight. Så hur rationell och vuxen jag än är, så det är inte en chans att jag skulle ha åkt med det här flyget.
Det skulle vara jätteroligt om det skulle vara en Kina-restaurang som i alla lyckokakor på flygplatsen, så skulle det stå don't take the next flight. Eat more Chinese food instead. Go someplace else. Leave your family.
De skulle kunna mindfucka liksom miljontals passagerare och sätta airlines i konkurs, tror jag. Ja, men alltså då liksom avaktiverades allting.
Ja.
Och så blev jag vidskeplig. Ja. Eller jag skulle ha, alltså nu hände ju inte det här. Nej, men jag är helt övertygad.
Du var så ångestfylld och stressad på något sätt, så att du var mer mottaglig för det här.
Ja.
Jag tycker det också, att det räcker att man är typ, att man inte har sovit. Just sådär att om man är på en flygplats och flyget är för sent, att man har sovit dåligt. Så en sån sak kan ju rädda till att man blir mer mottaglig för sådana där grejer.
Men är det så att flyget är enda... Alltså det är hemskt många som är flygrädda, och det handlar ju om att man är rädd för att dö för en olycka förstås.
Mm.
Men är det enda situationen som man regelbundet lägger sig i där man upplever att det finns en fara? För det är ju märkligt.
Nej, men det är ju, för det där är ju så dumt. Alltså det är ju, jag menar, statistiskt sett så är det ju osannolikt att det ska hända någonting i luften, att det är ju mer sannolikt att det händer någonting när man rör sig i trafiken till exempel.
Precis.
Men det är ju mer på något sätt den här tanken på att man är många kilometer upp i luften och inte styr någonting själv. Det är ju det som är den här rädslan.
Ja, men är man inte rädd för en plötslig hjärtattack?
Alltså nej, men det är ju det som man inte är. Och det är ju det som är så konstigt.
Alltså för att nu är det ju otroligt det också, att 24 timmar i dygnet de senaste 33 åren så har mitt hjärta bara morrat på och hållit på.
Mm.
Och jag har väldigt begränsad kunskap om hur det funkar egentligen. Vad är det som gör att mitt hjärta nu bara fortsätter morra på?
Ja.
Och om det nu bara plötsligt för en minut skulle, eller för 10 sekunder skulle välja att nu slutar jag.
Mm.
Nu gör jag inte det här.
Mm. Och då finns det ingenting du kan göra.
Nej. Så sen är det där då.
Ja.
Men det oroar man sig inte för.
Nej.
En annan sak som gjorde att jag blev vidskeplig, eller att jag insåg att jag ändå är vidskeplig, var när jag såg en annons på nätet nyss.
Mm.
Det här huset, kända huset i Amityville i New York.
Ja,
är till salu.
Spökhuset.
Spökhuset i Amityville är till salu. För er som inte vet den här legenden, eller det är inte en legend, det är en filmserie egentligen som gör att jag är intresserad av det här, för jag såg en sån här skräckfilm som barn om det här huset, The Amityville Horror, och det var kanske den film som har skrämt mig mest.
Jaha.
Där finns vidriga scener.
Men det var,
har väl flygande också... gris utanför fönstret och så vidare.
Jätteskrämmande. Men det hände väl på riktigt också, hemska saker.
Men det är just
saker.
Det, att den här filmerna är baserade på verkligheten.
Mm.
Det var alltså på 70-talet så var det en tonårsson som mördade hela sin familj i det här huset i Amityville. Och det här har alltså hänt på riktigt. Det här är ett riktigt brottsfall.
Mm.
Det som hände sen, så vet man inte då att det här nu då bara påhittat av den här andra familjen som flyttade in efter de här morden. För de bodde en månad i huset och sen flydde de därifrån och skrev en bok om alla möjliga hemska saker som hade hänt i huset då.
Mm.
Att det var liksom onda andar då. Och sen blev det här då till en film och så vidare. Men det finns, om man börjar forska i den här historien, så finns det såna här hemska, oförklarliga detaljer. Som att då när den här tonåringen mördade sin familj där, så gick han alltså omkring från rum till rum och sköt dem en i taget. Men ingen vakna. Ingen vakna. Och alla familjemedlemmar hittades då skjutna i sina sängar, liggande på mage. Alla hade sovit på mage.
Ja, det är ju inte så jättekonstigt, men det att ingen har vaknat av att man har hört alltså många pistolskott, så det är ju konstigt.
Väldigt konstigt. Och han påstår ju då att det var för att det var några röster i huset som sa åt honom att han skulle göra det här.
Mm.
Och nu är det här huset i salu. Och jag är ju dels fascinerad av det här huset. Jag vet att ännu en dag så ska jag hyra en bil och åka ut dit och se på det bara.
Mm.
För att jag har varit intresserad av det här huset länge.
Mm.
Men tanken att jag skulle bo där är totalt otänkbar, även om jag inte tror på spöken.
Ja. Det skulle inte vara värt för dig att liksom testa det, även om du inte tror på spöken.
Nej, men det skulle inte vara det, för jag skulle inte sova ordentligt en enda natt. Jag skulle må dåligt och vara nervös.
Mm.
Så att så mycket för min rationalitet. Jag behöver ett turdjur.
Man ska spika upp turdjur i alla kvistar i det där huset.
Alltså korsfästa turdjur i tamburen.
Jag har hört att det är så man får deras magiska tur.
Jag tycker att vi ska lämna in en lottorad. För att vi har pratat så mycket om tur.
Har du fått fast ett turdjur?
Ja, men jag blev på något vis inspirerad här. För att nu känner jag också att alltså under vissa omständigheter så är det större sannolikhet att man vinner på lotto. Mm. Till exempel om man är ute på något ställe i Finland där man annars inte så ofta. På något litet ställe någonstans i, vet jag, Kongin Kangas någonstans där. Så det här... Då är det större sannolikhet att vinna på lotto. För det är ju alltid på sådana här små orter.
Ja, men det funkar ju inte så.
Ja, men
det
så ju, tänker jag.
Så där tänkte jag också när jag var mindre och spelade på spelautomater. Så tänkte jag att nu har jag tagit på Toplaus. Och nu har jag förlorat den 5 gånger i rad. Så nästa gång så är det ju jättestor chans att jag kommer att vinna. Eftersom jag förlorar 5 gånger i rad. Så nu sannolikt så måste jag ju liksom... Det är mer sannolikt att jag kommer att vinna nu.
Nej, det där gäller ju bara om du konsekvent... fälgar.
Ja, jag vet att det funkar inte, men det är ju samma sak som med ditt tänkande att det är mindre orter som vinner på lotto.
Min pappa hade ju 6 rätt på lotto.
Aha.
När vi var barn. Mm. Och han vann någon sån här, vet jag, 10 000 mark eller någonting.
Ganska mycket ändå.
Ganska mycket då på den tiden. Mm. Han investerade allt i en sån här Nokia 1611-telefon som just hade kommit då. Mm.
Alltså han köpte den, han investerade inte i aktier utan han köpte den.
Han köpte den,
ja.
Så här. Och det var ju en jättedålig investering.
Ja.
För att ett år senare så hade ju kommit nya modeller som var mycket bättre och mycket billigare.
Men hade han många som måste få tag på honom när han...
Nej, men det var väl så här att man undrar sig någonting extra.
Ja.
Lite som en stor tv var det. För att då var ju mobiltelefoner inte ännu... Eller ingen hade väl kunnat förutse att alla skulle ha en med sig hela tiden.
Nej.
Utan det var ännu bara så här viktiga människor som hade viktiga beslut att fatta.
Ja.
Eller då folk som hade vunnit på lotto som hade mobiltelefon. Men så han vann ju då. Men tänk, alltså ett rätt till så skulle ju mitt liv ha varit annorlunda.
Ja, det skulle vara mer solbränd. För ni skulle vara oftare till södern.
Ja, det är ju svårt att säga hur det skulle ha varit annorlunda. Men i alla fall skulle jag knappast ha varit den jag är idag. Bara, och det var bara för
att... Och bara pengar skulle påverka dig så pass mycket.
Ja.
Påverka din personlighet.
Det är otroligt.
Tänk om du skulle vara mycket trevligare människa. Att du är liksom jobbig idag för att ni var så fattiga.
No. Tycker du att jag är jobbig?
Nej. No, mycket med det här litteratur har det ju nog varit.
Litteratur! Pratar vi om för några avsnitt sen.
Mm.
Eller när det nu var. Men i alla fall, jag blev nu så inspirerad att jag tycker att vi ska lämna in en lottorad.
Jag gör ju inte jag. Alltså jag har aldrig spelat på lotto.
Nej, men det är ju nog lite underligt också. För att alla finländare spelar någon gång på lotto.
Nej, men för att jag vet ju att det är bluff.
Nej, inte det är bluff. Det är ju alltid någon som vinner. Och om du aldrig är med så har du inte en chans att vinna.
Nej.
Och på det sättet är det ju för att en lottorad är ju inte väldigt dyrt.
Men skulle inte folk bli väldigt upprörda då om jag skulle vinna som aldrig har lämnat in en lottorad?
Vi ska lämna in en gemensamt, tycker jag.
Så du ska få hälften av min vinst?
Nej, men det är ju lika vår vinst.
Ja, men nu är det ju mera min vinst om jag aldrig har spelat på lotto.
Nej,
för då använder jag ju den tur som jag har samlat på mig genom åren som jag inte har spelat.
Vi lämnar in den tillsammans, annars blir det ju slutet på vår vänskap om du vinner. Och så har vi haft den här diskussionen och sen har vi kommit överens om att det är bara du som får det då.
Ja.
Men så att nu måste du ge nummer.
Hur många nummer är det?
Och du ska koncentrera dig, 20 siffror.
20 siffror?
Och du ska koncentrera dig noga och liksom försöka se vilka det är som kommer att vinna. Jag ser 23 till exempel, så ja.
23?
Mm, det såg jag.
Jag sa 20.
Men det är inte...
Varför?
Det finns upp till 39.
Va?
39 är högsta numret.
Ja, men kan man inte ha 3 tjuor i rad?
Nej, en tjua kan vi ha.
Men varför kan inte ha 3 tjuor i rad?
Får bara välja... Det kan bara... Inte kan det komma 3 tjuor.
Hur kan det inte göra det?
Nej, men för att det finns bara en tjuboll i den här tombollen.
Är du säker på det?
Ja. Du är ju dum i huvudet. Varför skulle det kunna komma 3 tjuor?
Nu kommer jag att lämna in den här och så kommer det att vara något fel med den här tombolan. Så de kommer att vara sådär att 3 tjuor, det har aldrig hänt förr.
2, nu behöver vi ännu 4 nummer.
16.
Ja, och så någonting, jag ser någonting som börjar på 3, 30 eller...
4.
Alltså 34?
Nej, utan bara 4.
No, men någonting på 30.
Varför måste
2 nummer till?
Varför måste det vara på 30?
För att jag ser det.
Då siffran 30 då.
Ja, okej. Okay. Nu är det en siffra till.
2.
Den har vi redan sagt. Eller vet du hur det är? För att om vi avslöjar vår rad i podden så är det ju många som kommer att spela på den här veckan.
Ja, är det dåligt det då?
No, för att då så måste vi ju dela den med dem också. Inte vill vi ju dela med en massa människor.
Är det så att vem som helst som har den raden?
Ja, om flera har tjuret så måste man dela på potten. Så att vi ska inte avslöja den här sista siffran nu.
Okay.
Utan den är vår hemliga siffra.
Ja.
Och så meddelar vi sen hur det gick.
Okej.
Okay. Tänk att vi ska bli rika, Ted. Vad ska du göra för din vinst? Din del av vinsten?
Oj, jag skulle nog köpa så här virtual reality. Ska jag köpa
för 10 000 euro?
Nej, det beror på hur mycket pengar vi vinner.
Om två år så finns det en gratis app.
Jag skulle köpa det här Amityville horrorhuset och flytta dit. Och jag säger, Kai, ska du inte komma och sova över?
Och korsfästa några turdjur i tamburen. Det här har varit Ted och Kai-podden, avsnitt nummer någonting. Och vi är
41.
Glada 41, okej. Okay. Ett primtal.
Ja, borde vi sätta det dit?
Nej, det är otur.
Jaha. Varför är primtal otur?
Nej, men för att det är så här ostadigt och det är inte delbart och det är obehagligt på något vis.
Okej.
Okay. Ja. Och jag heter Kai Korkeaho och det här är Ted Forsström som ni hör nu säga någonting.
Det är en svensk ulle podcast.
Ja, och det är en svensk ulle, just det. Bra, svensk. Jag håller på att somna, känns det som. det är så varmt och det är mitt i sommaren.
Nu ska Kai gå och sova.
Ja. Då får ni andra fortsätta jobba eller vad ni håller på med. Hör av er till ted.kajatulle.fi. Mm. Berätta vad ni gör i sommar. Nu får vi spela lotto.